Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Healthfulness-podden. I det här avsnittet får jag för andra gången besök av överviktsforskaren och epidemiologen Erik Hemmingsson. Vi pratar väldigt fritt i det här avsnittet om allt möjligt faktiskt, men framförallt så berättar Erik om begreppet forsränning och hur man med hjälp av tillit kan få ännu mer överflöd i sitt liv. Vi pratar också om nervsystemet och hur vi påverkas av att ständigt bli uppstressad av alla dåliga nyheter som pumpas ut i media. Podden sponsras av glimja.se. Igår hade jag en livesändning på min Instagram i samarbete med Glimja och de erbjuder ju noga utvalda produkter inom naturlig hälsa och skönhet. Så jag bad mina följare välja ut några produkter som jag skulle testa och en nyfunnen favorit bland skönhetsprodukterna var Benecos Natural Eyebrow Gel. Det är en helt vegansk produkt som är extremt prisvärd, bara 69 kronor kostar den. Och jag kan säga att resultatet blev mycket bättre än med min gamla brow gel som faktiskt kostade flera hundra. Framförallt så skulle jag säga att de stora fördelarna med att handla på glimja.se är just att allt är giftfritt, ekologiskt och veganskt. Framöver så kommer det bli flera roliga utlottningar av produkter, så in och följ mig om du inte redan gör det. Och om du handlar hos glimja.se så ange koden HEALTHFULNESS för 10% rabatt och fri frakt på första köpet. Nu kör vi igång det här avsnittet och du lyssnar på Healthfulness-podden och jag heter Nathalie Johanan.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej Erik!
Hej!
Välkommen tillbaka!
Tackar, tackar!
Vi har ju hunnit snicksnacka lite här innan och sist du var här så pratade vi om vad hälsa betyder för dig. Vi pratade om det holistiska perspektivet. Vi kom ju såklart in på det här med övervikt och psykisk ohälsa och ja, men hur allt det liksom hänger ihop. Och i slutet på det avsnittet så kommer du in på något som du kallar för forsränning.
Mm.
Och jag kände ju bara, vad är det? Berätta mer. Så att nu sitter vi här.
Ja, det är en väldigt kryptisk titel. Mm. Men vad ska jag säga? Det finns så mycket man kan prata om här. Men om jag ska försöka sammanfatta det så är det en slags livsfilosofi. Eller man skulle nästan kunna säga att det är en slags livsmetod. Att försöka leva mer i någon typ av positivt flöde. Där det ena ger det andra som ger det tredje. Och där planer inte blir lika meningsfulla längre.
Mm.
Och man stöter på människor som man inte hade förväntat sig. Och man utbyter idéer. Och det, liksom, det händer saker. Så att det skapas saker som man kanske inte hade planerat eller tänkt sig. Och det blir så otroligt mycket roligare att leva på. Det är inte så mentalt. Utan
Nej. Det
är ju att leva mer med hjärtat. Och att lita på sin intuition och släppa taget.
Mm.
Så Precis. Det är väl några av de delar som forskning är för mig.
Jag hör ju också, inte bara lita på sin intuition, också lita på livet. Alltså att livet bär en på något sätt.
Jajamän, precis. Och liksom, du vet att man mentalt ställer om från det här, det som vi har lärt oss ifrån föräldrar och skola.
Du måste jobba hårt.
Ja, jobba hårt och svettas blod och du vet, ta i som tusan.
Mm.
Till att mer blir den här forsrännaren som är en person som, du vet, man tar hjälp av flödet, av vattnet.
Mm.
Och det är kringelikrokar och det är fall ibland och ibland är det lugnare. Det är liksom en dynamik, en puls, en rörelse som man helt enkelt hänger med i.
Mm.
Jag håller verkligen med. Och det, alltså, det du beskriver nu tänker jag mig är lite samma sak egentligen som inom kanske spirituella kretsar skulle kallas för klassisk manifestation. Det kom ju en bok för några år sedan, The Secret.
Ja.
Kommer du ihåg den?
Nej, jag har inte läst.
Nej, men den är ju väldigt mycket så här, the law of attraction och liksom just att det du egentligen fokuserar på är det du manifesterar ännu mer utav.
Mm.
Så jag tänker att allt det här går liksom ihop i varandra på något
absolut,
vis.
Absolut, absolut.
Mm.
Och jag tror också det här med att man bejakar sitt inre känslotillstånd,
ja,
och aktivt använder det och vårdar det och skapar de saker som man vill ha.
Ja.
Och tackar nej till det som, där känslorna säger nej, så att säga. Den här magkänslan, intuitionen, att det här vill inte jag.
Mm.
Men som vi ofta ändå tackar ja till.
Mm.
Speciellt när vi är lite yngre, för då har man inte riktigt lärt sig att tacka nej till mycket ännu.
Precis.
Och så släpper man in sånt som man egentligen inte borde. Och då blir det svårare att skapa det som man verkligen drömmer om.
Mm. Jag tänker också på så här, ofta när man pratar så här liksom löst kring saker, att man, så här, ja, men man berättar vad någonting innebär eller så, och framförallt när man pratar om såna här saker, så kan det verkligen låta så flummigt.
Ja, jag vet.
Ja. Och då tänker jag mig så här, kan vi liksom konkretisera där du kanske också kanske kan berätta någonting från ditt liv där du känner att, eller så här, sekunden eller stunden där du upptäckte forsränning, där du bara, nej men vänta, jag behöver inte hålla på med det här.
Det är svårt att hitta en enskild startpunkt så, men de senaste, jag skulle säga att jag styrde om mitt liv från säg, slutet av 2012.
Mm.
Så var det ändå någon typ av uppvaknande och jag höll på med det som jag numera kallar för autobahn.
Mm.
Som är forsränningens motsats.
Mm.
Och det som vi ofta skolas i, att vi ska befinna oss på autobahn. Det vill säga, vid den tidpunkten så var jag närmare mig 40, och det är ju en klassisk tidpunkt för att liksom rannsaka sig själv och det man håller på med. Och man kan få ganska mycket, så att säga, nudges från inombords, så att säga, att det här borde du, det här skaver, det här är inte så bra.
Mm.
Och kriser är ju alltid bra på så vis att de tvingar ju oss att titta på oss själva och fundera på vad som jag borde göra annorlunda.
Mm.
Men autobahn är ju det här att vara karriärfokuserad. Och det behöver inte i sig vara någonting negativt, men att man liksom värker fram saker och ting. Man liksom, det är som att krama vatten ur stenen.
Mm.
Och man ska springa fortare, man ska vara mer disciplinerad. Man ska jobba hårt och man ska, du vet, använda sin hjärna väldigt mycket, det här mentala.
Mm. Göra det som förväntas av en, tänker jag också.
Och så
eller?
Kraven, precis. För autobahn är ju så att säga det här väldigt, det är ju känslokallt, eller nästan en avsaknad av känslor.
Mm.
Och är någonting kul eller inte, det är ju helt sekundärt.
Mm.
Det handlar ju om att ta sig fram och vara effektiv, som ju är vårt nya mantra, eller har varit det länge nu. Vi ska vara effektiva och producera. Och tänka så här, men är jag verkligen här för att vara effektiv och produktiv?
Mm.
Jag är väl här för att ha ett äventyr och ha roligt och utveckla mig själv.
Mm.
Och speciellt det här sista, att utveckla sig själv. Det är ju någonting som jag verkligen har kommit fram till, att det är nog den största resan vi gör som människor.
Mm.
Att våga titta liksom inåt på det som inte är så bra, och sen så riktar man lampan mot det här och sen så utvecklar man det. Man vänder det till någonting positivt och skapar på så vis en slags ny version av sig själv.
Mm.
Som vi pratade om innan det här samtalet började, en metamorfos.
Mm.
Att människor går igenom utvecklingsstadier hela tiden.
Mm.
Och att vi blommar ut, så att säga, som fjärilar.
Mm.
Man gör den här metamorfosen och det gör man via sitt inre arbete.
Mm.
Och skapar någonting som är så mycket roligare, så mycket mer meningsfullt, mycket lätt på sätt och vis också.
Mm.
Och naturligt.
Mm.
Och man slipper det här med utbrändhet och att man är trött och dåligt humör och, ja, men du vet, man har liksom kört autobahn och så har man glömt att lyssna inåt.
Mm.
Och då kommer det en vägg där framme. Det är det vi ser ganska så ofta nu.
Det är så roligt också att du säger just att du var 40. För att igår så pratade jag med några vänner och vi kom in på det här. Vi var många kvinnor runt 30 och så pratade vi om det här med den här biologiska klockan som alla liksom säger att när du fyller 30 så kommer det som ett brev på posten. Och där väldigt många, inklusive mig själv, har tänkt så här: nej, det kommer inte alls göra, inte för mig. Och liksom, det gör det. Och då pratade vi också om så här: hur är det för män? Har de någon biologisk klocka? Och då var det en lite äldre kvinna som sa det, att så här, män kan ju liksom, vad ska man säga, reproducera sig hela livet. Så de har ingen biologisk klocka, men oftast runt 40 så har de en klocka som handlar just om det här med meningsfullhet.
Mm.
Och att man liksom känner att så här, bara göra det som jag alltid har gjort, bara leva på lite det du beskriver i den här motorvägen, autobahn liksom. Mm. Det ger inget längre. Och att man börjar få en längtan till något mer.
Mm. Och jag tror att det är en bra övning för oss att fundera på, vem var jag när jag var liten?
Mm.
För att det här barnet som Jung och andra pratar om, det här inre barnet, jag tycker det ligger så oerhört mycket i det. Att det här inre barnet kanske inte råkade så himla väl ut alla gånger. Det var tufft och så vidare. Föräldrarna kanske inte mådde så bra, eller man kanske inte fick den uppmärksamhet eller vad man nu behövde. Och att män är ju på många sätt ganska barnsliga i liksom långt där inne.
Ja.
Så långt där inne så finns det liksom en busig femåring.
Mm.
Och har man tystat ner det där och liksom ignorerat och lagt locket på och kört autobahn, för den där ungen är inte så bekväm så att säga där bak och liksom väsnas och busar och bråkar.
Ja.
Då är det som att det vill komma fram. Det här har du liksom ignorerat eller förnekat eller någonting.
Mm.
Och nu vill det här fram igen. Och det ligger som sprängkraft i det där.
Mm.
Och jag tror kvinnor också är så här busiga, bråkiga, vill leka och latcha. Men ni får hela tiden höra så här, men du ska vara en duktig flicka.
Oh ja. Yeah. Mm.
Och det, vad är det för någonting? Ja, det är liksom, då ska du förneka det här inre barnet, den som du faktiskt är långt där inne. Och sen så ska du tysta ner dina känslor och göra det som är bra. Och vad är det? Ja, det är ju det som dina föräldrar eller omgivningen förväntar sig.
Ja.
Och då blir inte ni heller lyckliga.
Nej. Det är väldigt intressant att du säger det. För jag tänkte faktiskt fråga dig precis om just det. För jag får för mig att det är en ganska stor skillnad här, rent så här traditionellt, mellan män och kvinnor. Att jag tror att kvinnor har mycket mer kanske rädsla för sin egen kraft, och liksom att man triggas också av andra kvinnor som är typ vilda och fria och känns så här frigjorda, och att det finns väldigt mycket i det i samhället, att vi så här, när det är en kvinna som är på det sättet, så blir också hon shamed eller nedtystad eller skitsnackad av andra kvinnor, och det är just för att vi alla har den liksom vilda kvinnan i sig.
Mm.
Och det är säkert samma för män på andra sätt, men jag får för mig att det är mer rädsla och skam kopplat till det hos kvinnor, medan hos män kanske det liksom tar sig uttryck på något annat sätt.
Mm. Ja, men det tror jag absolut. Och jag skulle vilja säga att kvinnor, nu jag tillhör ju den andra sidan så att säga, men ni har ganska jobbigt tycker jag på många sätt, kvinnor idag. Ni blir väldigt utbrända, som epidemiolog kan jag ju tycka att det är mycket i kvinnans hälsostatistik som inte ser speciellt bra ut.
Ja.
Och då måste man ju fundera på, bortom de här traditionella faktorerna som det sociala och livsstil och så vidare, utbildning och sånt där. Så vad är det som gör att så många kvinnor inte mår så bra idag? Och då tänker jag också att det finns en sån enorm potential att hämta hem.
Mm.
Tänk om alla kvinnor kunde frigöra, och alla män också, kunna frigöra sin maximala potential, alltså sin maximala skaparpotential. All den här inneboende kreativiteten som finns hos er, att släppa loss den istället för att springa runt i autobahn och vänta på lönen och kanske få semester nästa år, kanske ha råd med en resa till fjällen. Och alla de här yttre, vad ska man säga, bekräftelse eller det som autobahn kan leverera, så att säga. Men kan man släppa loss allt det här? Och jag tror att när det gäller kvinnor så, det pratade också Jung om, som jag tycker är ganska intressant. Han var ju en väldigt intressant original tänkare. Så det här med att kvinnor och män, vi har så olika roller.
Mm.
Och det här är också, det har kommit upp hos mig själv här nu, det här med det som Jung kallar för de fyra arketyperna. Att vi har, för män är det, det här att man, den högsta arketypen för män är kungen. Och sen har man även en vis man, så har man krigaren och så har man älskaren. Och älskaren är den här kreativa personen oftast.
Just det.
Och många män kan ju identifiera sig med den här krigaren. Jag har ganska mycket krigare i mig. Men också vis man och den här försöker bygga upp mot något slags kung. Och för kvinnor motsvarande att det finns en inre drottning hos er.
Just det.
Och ni har det här med vis kvinna. Väldigt kopplat till naturen hos kvinnor. Och sen så har ni även den här älskaren så att säga också naturligtvis. Men det som utmärker kvinnor är också att det är ni som är den som skapar liv.
Just det.
Och på så vis är ni väldigt bundna till jorden kan man säga. På ett sätt som män kanske inte är lika mycket.
Just det.
Så vi släpper loss och busar lite mer och beter oss väldigt oansvarigt. ibland blir det destruktivt, så jag säger inte att det är bra bara. Nej. Man måste ju bete sig ansvarsfullt också, till viss del åtminstone. Men också att man kan släppa loss och leka så att man får ut allt det där. Men kvinnor, ni har ju också er fysiologi och det här med att det är kopplat till menstruation och barnafödande. Och att det är ni som står för livet och liksom det här närande. Och när barnet är litet, att det här med familjen och att det är liksom den här... Ni är ju den här skaparkraften. Mer än vad männen är. Det är ni som skapar. Men männen försöker skydda er traditionellt. Så att ni kan stå för det här skapande. Och då har ni så att säga manifesterat en oerhört hög och, vad ska man säga, fin potential hos er. Och jag tror att det är någonting som ligger i kvinnors undermedvetna. Precis som att det kan ligga i mäns undermedvetna. Om att det här är någonting som jag vill. Det kanske inte är så uttalat eller välformulerat. Men att ni ändå har det i det undermedvetna. Det där är väldigt intressant med de här arketyperna. Och liksom manligt, kvinnligt. Vad behöver vi för att må bra?
Ja.
Och för att nå den här högsta potentialen. Det finns massor att gräva i här.
Jag tror också det. Och just när du pratar om de här arketyperna så tänker jag mig... Alltså väldigt mycket av det du pratar om med liksom utbrändhet hos kvinnor. Och det finns ju en så enorm obalans tror jag. Inte bara hos kvinnor men liksom generellt i samhället. Vilket gör att vi hamnar väldigt mycket i våra skuggsidor och liksom de här grejerna. Där vi inte är balanserade, där vi inte riktigt egentligen lever i vår fulla potential. Utan
långt ifrån.
Ja.
Långt ifrån. Och liksom höj blicken och se vad är möjligt för mig. Och det är liksom, er potential är så mycket högre än männen. För det är liksom ni som är de här skapandet av liv. Och männen får, där spelar ju vi andra fiolen kan man säga. Fast det är ju liksom den här världen som vi har då är väldigt maskulint dominerad. Och det kvinnliga får inte komma fram. Och någonting som slår mig, det är också den här, tror jag, för det finns ju inte så mycket vetenskap kring det här, men den här väldigt negativa självdialogen som kvinnor utsätter sig själva för. Och min bakgrund är inom övervikt och det här med bantning och att det är så destruktivt, det är ju någonting som många kvinnor verkligen brottas med, den här negativa självdialogen att, och man kanske känner sig ensam och du vet, man är inte, jag har inget stöd ungefär som man letar efter den här kungen som var i hand någonstans. Och ja, kommer inte så att säga, man får inte fram det som borde komma fram för att den här inre självbilden och den här dialogen är så negativ, är så toxisk. Så att det fastnar där.
Och jag tänker också att det kan ju vara två saker. Det ena tänker jag är att vi... som samhälle inte har lyckats få en bra balans både mellan liksom att jag tänker också att männen har en funktion i, säg nu att kvinnor är den skapande kraften och liksom faktiskt skapar nytt liv, då tänker jag mig att männen har en jättestor del i att så här, skydda det livet och att liksom på något sätt förädla eller kunna liksom se till att vi kan ta hand om det som vi har skapat liksom.
Exakt, det är vår roll.
Ja.
Och skydda vår drottning så att säga, att ge henne det hon behöver för att skapa den magin som hon kan, som bara hon kan. Jag kan den inte.
Nej.
Och då mår vi bra. Mm. De mår männen bra. Mm. Vi har ju många män och vilsna män idag i samhället. Och porträtteras som korkade, viljesvaga. Du vet, de är så långt ifrån sin inre kung de bara kan komma.
Mm.
Och frågan är att också utveckla de här destruktiva inre sidorna och fastnar i missbruk.
Mm.
Eller våld eller vad det nu är för någonting. Men det är bara att de har seglat fel. Och de har inte gjort det här inre arbetet som de borde göra.
Mm.
Och då kan man ju hoppas att det kommer vid 40 då, men vissa kommer ju aldrig dit.
Precis, får vänta ett tag till. Nej, men det jag tänker också på det som... Alltså, att, kan det också vara att vi behöver hitta det inom oss själva? Alltså, jag tänker på att män, hur mycket ni än inte kan producera barn själva, så kan ni ju, alltså det finns ju en kreativ kraft, det du pratade om, den här älskaren.
Mm.
Att kanske också balansera de här arketyperna i sig själv.
Ja.
Och även hos kvinnor, att liksom kunna hålla ett space för sig själv, att liksom vara kreativ, uttrycka sina behov, alltså gå kanske in i lite mer riktning och maskulina kvaliteter, om du förstår vad jag menar.
Bra, Nathalie. Det var en grej som jag ville få fram faktiskt, men som hamnade i bakhuvudet. Men det här med att män har ju, det pratade också Jung om, det här med det feminina hos män.
Mm.
Det kallade han för anima.
Mm-hmm.
Och att vi behöver det för att må bra.
Mm.
Och vice versa. Kvinnorna, ni behöver också en grad av maskulina drag hos er själva.
Just det.
Så att ni också,
att det blir en bra balans.
Att det blir en bra balans. Och jag tänker så här, eftersom jag försöker sätta kreativitet i centrum i mitt eget liv på många olika sätt. Det kan ju ta oändligt antal former. Men då tänker jag att då använder jag min inre anima, så att säga, att min inre feminina kraft eller arketyp.
Precis.
Eller whatever. Men det är det som är det skapande.
Mm.
Det är där det växer, så att säga.
Mm.
En annan tyckte jag, för de av er som har läst Sagan om ringen, som är en fantastisk bok. Tolkien var ju en otroligt djup tänkare. Det finns så många lager i den löken. Men i det här landet där hoberna bor, fylke, där ju allting är grönt och frodigt. Det är ju som, det är ju den feminina kraften som finns i fylke. Och det är där allting startar, så att säga. Och sen så går de ut på sina äventyr och så vidare. Men det här är väldigt grönskande, det frodiga, det livgivande. Det är där i fylke.
Mm.
Och det kan man försöka tänka in i sitt eget liv så här.
Ja, och jag tänker också att, apropå, vi pratade ju lite innan vi började med inspelningen här om just det här med, för jag ser ju den här podden som ett väldigt så här... Jag ser den, om jag skulle behöva ge min podd ett kön, så skulle det vara en kvinna. Att liksom, det är ett väldigt kreativt projekt. Det är också ganska mycket så här mjuka värden. Vi pratar inte liksom om så här, hur ska du lyckas i livet eller hur ska du liksom nå nästa karriär. Alltså, det är väldigt mycket så här, hur mår vi bra? Hur kan vi hitta en balans i livet? Hur alla de här som jag ser som ganska feminina egenskaper. Och även när jag har män i podden, så handlar det ju alltid om att hur kan vi plocka tillbaka det här till på något sätt. Att må bra i oss själva, må bra tillsammans, skapa en bättre värld. Mm. Alltså det är väldigt mycket sån energi.
Mm.
Och just apropå det här med forsränning och att på något sätt bli bärd av livet, så har ju jag känt att tidigare har jag hållit på med bloggande och konsultande och fota. Alltså jag har gjort så mycket saker som jag till viss del fortfarande håller på med, men som liksom, det var som att så här, när jag var lite mer på autobahntänket, att så här, vad är nästa strategi, vad är nästa steg, hur kan jag liksom knäcka koden, alltså det fanns ingen bäring i det, medan podden var bara som att jag behövde liksom sätta igång, och sen så var det, den bar sig själv på något sätt.
Precis.
Jag behöver knappt ens leta gäster längre för att folk hör av sig till mig. Alltså förstår du att det liksom, det finns, det är lite, vi pratade igår om, det var jättekul, så här, vad är skillnaden mellan manifestation och manipulation? Och då så fick jag upp som en metafor att liksom manifestation är som att det finns en karusell som redan snurrar och jag behöver bara hoppa på, medan manipulation är liksom att jag själv ska dra den här karusellen med liksom min egen kraft.
Ja,
och
precis.
Det blir väldigt jobbigt.
Jobbigt, och det blir inte bra.
Nej.
Jag tror att om man kan släppa taget på det här med att man ska, så här, vad är det som ska hända? om man släpper kontrollen över det.
Mm.
Och sen så går man på det som, alltså de tankar man får till sig. Mm. Eller det man känner är rätt. Och då spelar man ju på gehör mer. Det blir mer jazz av det, så att säga. Mm. Därför att nu improviserade någon här borta. Oh, då hänger jag på och gör det här. Och så är det som ett stort band liksom som spelar musik.
Yeah.
Istället för att man har liksom väldigt noggranna noter. Och du ska göra si och du ska göra så. Det här är väldigt mekaniska.
Mm.
Jag tror inte människor är funtade på det viset. Mm. Och när vi är där inne på autobahn, då har vi ju förminskat oss själva. Liksom tryckt ihop oss till en väldigt liten och på många sätt ganska patetisk varelse.
Som... Samtidigt som man har ett jättestort så här, storhetsvansinne i det. För att man tror att det är en själv som gör allt och som liksom kontrollerar the outcome.
Precis, men det är ju det här med ego.
Mm.
Och du vet, det här väldigt vänster hjärnhalva, det här maskulina, överdrivet analyserande av allting. Och ja, det är ju liksom inte så vi är. Vi är ju så mycket mer än så.
Mm.
Och kan man släppa det här med egot och framförallt det här med hybris och arrogans, det leder till väldigt mörka ställen.
Mm.
Alltså då är arbågarna så vassa.
Mm.
Och du tappar din empati. Istället för att om man tittar på till exempel sånt som Kristus och Buddha och många andra av de här andliga figurerna sa, så är det ju verkligen att hjälp andra.
Mm.
Liksom, var en god människa, hjälp andra. Hjälper du andra så hjälper du också dig själv. Men då släpper man det här med egot. Och jag menar, efter 15 år på KI, jag såg så många stora egon där. Och hela den akademiska strukturen är uppbyggd på många sätt därför att man ska få ett uppsvällt ego. Vi har de här titlarna till exempel, och så har vi den här hierarkin med professorerna. Och väl ofta manliga vita professorer på KI till exempel. Och ja, alltså det, och man delar ut priser till varandra och så vidare. Det är faktiskt ganska en ganska märklig värld.
Ja.
Och speciellt om man som jag kände att ja, men jag hade ju liksom slutat med autobahn. Och tyckte att autobahn, det är väldigt ihåligt. Och det är liksom ett recept på att bli utbränd eller deprimerad.
Mm.
Och, eller någon annan typ av existentiell kris. Kanske kommer utmynna i missbruk eller någonting annat. Så tänkte jag att nej... Autobahn, det är väldigt ihåligt på många sätt. Eller vad det är för mig i alla fall.
Ja.
Jag menar, så jag vill inte döma någon för att de kör stenhårt på autobahn. Men det är lite grann som att spela Monopol. Du vet, när man är liten, det är alltid någon som vinner. Och han eller hon blir ju överlycklig. Men alla andra torskar ju. Och det är också så här, det är inget vidare vänligt sätt att leva på. Att man, där ens egen framgång alltid är på bekostnad av andra. För det är det som egot skapar. Medan en person som är altruistisk, det vill säga att man ger utan att det finns en baktanke. Jag vill hjälpa dig. Jag vill som med den här podden är ju ett jättebra exempel på, du har ingen baktanke, du vill få ut information som du tycker är viktig. Och den informationen kan hjälpa många. Och det blir ringa på vattnet, så att säga, att man sprider de här mer positiva budskapen. Det är ju sånt som ger den här genuina meningsfullheten och tillfredsställelsen, alltså på djupet.
Podden sponsras den här veckan av Happy Ears. Happy Ears. Det är alltså glada öron, och Happy Ears erbjuder strålningsreducerande produkter. Och det är ju precis som det låter. Produkter som reducerar strålningen. Och det är alltså den strålningen som alla våra digitala devices sänder ut. Den skyddar alltså kroppen genom att reflektera bort strålningen. Och det gör den med hjälp av en liten silvertråd som är insydd i deras produkter. Och vi vet ju inte exakt hur mycket eller på vilket sätt som all strålning påverkar oss. Men jag personligen föredrar att vara lite försiktig med all ny teknik. Och better safe than sorry. Min favoritprodukt hos Happy Ears är surffilten. Och den kan du ha när du till exempel sitter med paddan eller datorn i knät. Om du är nyfiken på lite mer exakt hur det här funkar, så kan du gå in på Happy Ears Instagram-sida. Där visar de nämligen när de gör tester, och där visar de också att strålningen reduceras med 96-98% med hjälp av exakt den här surffilten. Förutom den här filten så kan du också köpa en mössa och mobilpåsar som du säkert kan förvara mobilen i. Så in och kika där, och tack till Happy Ears.
Alltså jag bodde i Storbritannien. Jag skrev min första avhandling i Storbritannien. Så där är det väldigt mycket det här sociala. Bara, thank you. You're welcome, please.
Mm. Ja, det är mycket mer artighet. Dörren. Oh ja.
Och det är så här, vi saknar den här vänligheten. Det är också så här, jag vet att när Stefan Einhorn skrev sin bok Den här konsten att vara snäll.
Mm.
Tänkte så här, men det är ju så självklart. Men det blev ändå så här jättesäljare. Och jag tyckte han gjorde det så bra. Att liksom, han pratade också om det här med att hjälpa andra utan baktanke. Det här med altruism och du vet, släpp taget och bort med egot.
Mm.
Och se till vad, men utan att så att säga utplåna sig själv.
Just det.
För det är också många kvinnor som tar på sig den rollen att man ska alla liksom andra ta bort, ska må bra.
Ja. Och då blir det ju också i det, upplever jag, att där man tappar balansen är att jag måste förinta mina egna behov.
Precis.
För att kunna tillgodose andras behov eller det andra behöver. Och det, alltså, de hänger ju inte ihop på det sättet.
Nej. En riktig, speciellt mammor då, som den här mammafiguren, sätter ju gränser.
Mm.
Och lite grann som fågelmammor sparkar också ut ungarna ur boet.
Ja,
istället för att ha de här patetiska...
Snack om att sätta en gräns.
Ja, men typ så här, du vet, ut i livet och visa att du litar på dina barn. För jag tror att det är mycket rädslor att de känner så här, men herregud, kommer de klara sig där ute? Men det är liksom deras egna rädslor. Det finns ju många papper som gör det här felet också.
Ja, såklart.
Och blir överbeskyddande.
Mm.
Och sen så mår de dåligt själva därför att de lyssnar inte på den här inre rösten. Men de gör inte sina barn någon större tjänst här, tror jag.
Nej, och jag skulle också säga, det brukar kanske inte jättemycket i förälder-barnrelation, för jag har inte så stor erfarenhet där, men i relation, alltså så här, partnerrelationer och vänskapsrelationer, där tycker jag nästan att om du inte uttrycker dina behov, då också tar du ju ifrån den andra parten, alltså egentligen gåvan av att få ge dig någonting.
Ja,
gåvan
visst.
Av att, alltså, för det finns ju också något jätte, en väldigt så här, vet nästan inte hur jag ska förklara det, men det finns en kraft och en väldigt fin upplevelse, tycker jag, i att få ge.
Oh, ja.
Och det tar man ju ifrån folk om man liksom inte uttrycker vad man behöver eller inte liksom är helt ärlig med vad man egentligen vill ha.
Mm. Här är ju ett tips till alla män, vet, att ändå ge sin flickvän, fru, någonting, eller mamma. Det finns ju ett sånt här oerhört, tycker jag, fantastiskt berättelse om att, ja, men ger man en kvinna ett hus, då skapar hon ett hem.
Just det.
Och det är det här, och ger man en, i det här fallet då, en spermie så skapar hon ett barn. Och så här, wow.
Ja.
Och ger man henne några matkassar, då skapar hon en middag liksom.
Ja, ja.
Jag tycker i och för sig att det är bättre att laga mat tillsammans, va? Men liksom jag tyckte det var så oerhört hjärtevärmande berättelser om liksom ge och få tillbaka mer ändå.
Ja.
Att det är så det funkar, istället för att folk hela tiden bara tar och liksom så här, jag tar.
Mm.
Så här, men du blir ju inte lycklig av det.
Nej.
Jag tänker på den här otroliga girigheten som finns där ute. Som snabbmatsindustrin till exempel, som jag bråkar med.
Mm.
De skapar bara elände och ohälsa. Så jäkla oansvarigt.
Mm.
Och för vad?
Mm.
För pengar.
Mm.
Men vad sorgliga ni är. Det är patetiskt. Så ut och gör nytta i världen istället. Mm. Och hjälp någon. Jag menar, är det rimligt? Det produceras ju ungefär 1 miljon PET-flaskor per minut.
Det är helt
galet. Och samtidigt så haven håller på och storknar av all nedskräpning. Ändå tillåter vi det här. Det är vansinne.
Mm.
Och det är också så här, men vad kokar det ner till? Och det har jag tänkt mycket på. Men det är girighet och det här oempatiska.
Mm.
Det är nästan psykopatiska hos många människor som bara tänker på sig själva. De är helt fast i det här egot.
Mm.
Och kan inte se eller känna den här glädjen inombords.
Mm.
Som sådana som du och jag känner när vi bara får ett leende på bussen.
Mm.
Eller hjälper någon. Vad det kan vara, det är liksom det handlar om.
Ja, men och det här är så, för jag har ju också en sån här grej i mig att jag blir så här, att om någon säger någonting positivt om mig, då har jag nästan ett behov att vara så här, fast jag är ju verkligen inte perfekt.
Vem är det?
Vem, ja, men precis, vem är det? Men jag tror också att, för jag kan verkligen, alltså framförallt tror jag när jag har ju ganska mycket vänner som håller på mycket med så här loppis och recyclar och jättenoga med sophantering, och det kan jag säga tyvärr är min svagaste punkt. Och där kan jag också, nu, just när du nämnde psykopatiskt. Mm. Alltså jag kan säga att jag är helt avstängd nästan inför vilka konsekvenser mina typ sopor eller min konsumtion av kläder. Eller, alltså det är ett område där jag har en ordentlig liksom blind spot. Där jag inte är i empati med vad jag skapar eller vad jag liksom... och det ja, har jag egentligen ingen aning om varför det har blivit just så. Men precis som att jag har det på det området, så finns det ju människor som har det på liksom andra områden. Och ja, jag tänker om jag, eller om en person som då är ägare av McDonald's, en McDonald's butik, då har ju de förmodligen samma blind spot, säger vi nu, som jag har. Men på ett eller annat sätt så rättfärdigar vi också det här för oss själva och för varandra. Och det är så himla intressant just det du pratar om nu. Mm. För det är så här, vad är lösningen? Liksom, hur börjar vi nysta upp det här? Liksom, var ska man börja?
Lösningen är att var och en rannsakar sig själv och tar ansvar. Mm. Ta ansvar. Och det är ju det som livet på många sätt också går ut på. För det är en del av forsränningen. Mm. Det är ju att vara den här personen som tar ansvar. Och ingen gör ju det fullt ut naturligtvis. Nej. Men att man tar steg åt det hållet och kan se ändå att den här livsstilen som jag hade då, som ofta är förknippad med autobahn är ju den här gränslösa konsumtionen och status och hierarkier och hur vi hela tiden vill uppåt i hierarkin. Vi är så oerhört socialt orienterade som människor. Men om man kan släppa de tankarna på att hierarkin är faktiskt inte så viktig för mig längre, då kan man ju komma tillbaka till ett liv som tar mer ansvar. Och att man, alltså det är också någonting som man mår bättre av. Och att man faktiskt blir lite vuxen. Och vuxen är ju inget kronologiskt. Jag menar, ibland beter jag mig vuxet, ibland inte.
Nej.
Och det är så här, ja, men jag jobbar på det. Och
men kanske en ökad medvetenhet låter det som.
Ja, precis.
För det är ju någonstans nyckeln till... Alltså, vi kan ju vara hur gamla som helst, men är vi helt omedvetna så spelar ju inte det någon roll. Liksom.
Nej, precis. Och att man blir lite mer självreflekterande.
Mm.
För autobahnpersonen är ju en person som sällan har tid för självreflektion.
Mm.
Men känner att det är någonting som skaver, det här känns inte riktigt bra... Och hur mår jag på insidan? Eller jag kanske har många konflikter till exempel. Det är också varningsklockor. Eller jag är inte så kreativ som jag borde vara. Eller jag har ju en massa drömmar, men de vågar jag ju aldrig omsätta.
Mm.
Och ja, nej, du är fast på autobahn liksom.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Men om vi går tillbaka lite till det här med forsränningen och ett ord som du nämnde som jag tycker är lite så här nyckelord i det här, så är ju det tillit.
Mm.
Och apropå, vi skulle ju egentligen spelat in ett avsnitt förra veckan.
Yep.
Och det är så roligt för att jag tänker mig att är man lite mer på det här autobahntänket eller liksom, då kanske en avbokad poddinspelning eller ett avbokat möte eller en liksom inställd möjlighet blir ett så här jätte så här, nej, fan, det blir jobbigt. Mm. Att man har inte den tilliten till att
exakt,
det var meningen. Det skulle, alltså, förstår du vad jag menar?
Oh ja, jättebra exempel verkligen. Och ibland kan man bli förbannad om man har sökt ett jobb och så får man inte det. Så tänker man, helskotta liksom. Mm. Jäklar vad jobbigt. Men då är det så här, men det var inte meningen.
Mm.
Utan, och så tänker jag ofta och det hjälper verkligen. Och sen så märker jag att, jaha, men det öppnades en annan dörr.
Mm.
Men jag hade så bråttom och var så fokuserad på den här andra dörren så jag såg inte den.
Nej.
Och så är det ju hela tiden. Mm. Så kan man släppa taget om det här och liksom, det kommer bli bra. Så ja, tilliten, och den är ju svår. Det här får man ju liksom jobba med ett steg i taget. Jag menar, jag började som sagt den här resan, det var slutet av 2012. Och sen så nu, jag skulle vilja säga att det här med forsränning, att jag ens kunde formulera det, dröjde några år. Och så att det är 7-8 års träning eller övning och upptäckande av vad det är. Och jag skulle säga att det kanske egentligen bara de sista typ 3 åren som jag har aktivt tänkt att ja, men... Ja, nej, men det är så jag lever mitt liv nu för tiden. Och jag har slutat med autobahn, släppt alla de tankarna och längtar verkligen inte tillbaka, för det är ett fängelse. Och speciellt om man har lämnat det, då kan man se hur otroligt ihåligt det ofta är. Och en risk också att man hamnar i psykisk ohälsa eller att man inte beter sig empatiskt eller snällt mot andra. Och att man, ja, man kommer inte komma någonstans som individ. För att, som jag sa lite i början, jag tror att den största resan här i livet, den gör vi med oss själva. Och det handlar om vår egen utveckling. Och det är en jätteviktig komponent av autobana, eller förlåt, av forskningen. Men att man ska säga, vad kan jag utveckla? Och liksom ha en ödmjuk attityd istället för det här arroganta. Och liksom det här hybris, va? Som alltid kommer innan kungen faller. Att liksom ta de här viktiga stegen. Vad är mina skuggsidor? För jag har skuggsidor, alla har skuggsidor. Och att man vågar titta på dem. Men en person på autobahn fattar inte ens frågan. Vadå skuggsidor? Vad fan pratar om? Har jag en dålig backhand i tennis eller någonting sånt? Men det är liksom... Nu går vi lite djupare.
Ja.
Och sen så, du vet, jobba med det där steg för steg för steg. Och kanske inte kommer komma riktigt i mål, men det är inte heller syftet. Utan, så här, då har man lite grann som också tolken pratar om, att man har liksom gått ner i underjorden metaforiskt. Och så har man konfronterat sina egna demoner. Och så har man inte liksom bara stängt dörren och sprungit därifrån. Utan okej, ni finns här. Jag ser er. Och bara genom att jag ser er så har jag vunnit över er.
Wow. Jag tänker på en grej som jag ändå inte vill liksom missa innan vi avslutar det här. För att sist du var här, då pratade vi ju väldigt mycket om det här med övervikt. Och vi pratade om den psykiska ohälsan och också när vi ligger i mammas mage. Att det är någonstans redan där, kanske till och med innan. om vi liksom går in ännu mer så. Att det påverkar oss. Alltså den tiden som vi... på något sätt utvecklas som foster påverkar så mycket mer än vad vi kan förstå, och däribland vår vikt.
Oh ja.
Och då tänker jag också på just det här med trust och med tillit och att så här, ha tilliten till livet. Hur mycket tror du, alltså jag tänker bara direkt att så här, att födas med, jag gissar att vi föds med olika mängd av den här tilliten till livet.
Säkert.
Och att den också har att göra med hur vi hade det i mammas mage och kanske till och med
hur innan hon mådde, framförallt. Hur mådde din mamma under graviditeten? Och vilken typ av prägling fick man av det? Det är ju liksom ett ämne som vi har börjat krafsa lite på ytan på rent akademiskt. Just. Men sen kan man ju även tänka sig att det är klart att det spelar roll. Jag menar, vi vet ju redan att om mamman dricker eller röker och så vidare, det påverkar ju fostret fundamentalt. Nu tänker jag, min inställning är alltid att alla mammor gör så gott de kan. Och vi ska inte skuldbelägga någon för någonting. Tvärtom, bara visa empati och värme och så vidare. Men om det är någonting vi ska satsa på, så är det ju just gravida kvinnor. Och att de har det så bra som möjligt under sin graviditet. Men det vet vi att så det är en utopi i dagens
värld. Precis. Och det är ju alltså verkligen svårt att på... Alltså så här, vi kan ju påverka på individnivå och alla kan liksom såklart försöka så gott de kan. Men det är svårt. Men jag tänker också på... på något sätt så ett citat som dyker upp för mig är just Tony Robbins, som brukar prata om att the quality of your life is typ så här, directly in correlation to the amount of uncertainty that you can handle. Att liksom så mycket otrygghet som vi klarar av kommer egentligen, alltså det är direkt i relation till hur liksom bra vi kan hantera det. Nu kanske det blev jättesnurrigt, men jag tror på något sätt att så här, om vi klarar av att känna uncertainty, som kanske egentligen inte är otrygghet på svenska. Jag tror inte det finns...
Nej,
uncertainty är ju egentligen mer att inte veta, alltså att lämna över det till någon form av tillit.
Precis, precis. Osäkerhet.
Ja. Och att om vi klarar det, och ju mer vi klarar att leva så, ju bättre liv kommer vi att ha.
Då blir vi ju inte styrda av våra rädslor. Det är ju det som autobahngänget är. Om man ska verkligen dissekera deras psykologi, så är det ju väldigt rädslostyrt. Och ja, men det är som Joakim von Anka, liksom, varför behöver han så mycket pengar? Han är ju jätterädd.
Ja, precis. Och, inte bli omtyckt, inte få respekt.
Nej,
inte,
precis, ja. Precis. Och kan man släppa det där, så gud vad mycket energi och kreativitet vi skulle släppa loss. Om vi kunde... Jag menar, vi kommer nog alltid ha rädslor, så att säga. Men de går ju verkligen att hantera. Det är en av de här resorna in nere under jorden som man kan göra om man har mycket oro och ångest. För det beror väldigt mycket på de här tidiga levnadsåren. De är ju superformande även för vår psykiska hälsa. Och fanns det den här otryggheten eller inte? Det är bara att titta på vilka är det som sitter på anstalter idag i Sverige. Och så jämför man deras barndom med din eller min barndom. Så förstår man, aha, okej. Okay. Ja, jag hade kanske också suttit där om jag hade haft liknande levnadsförhållanden när jag var liten.
Just det.
Så att allting är ju därifrån. Men det som är bra i den här kråksången, och det är så oerhört viktigt att framhålla, det är att vi startar livet med helt olika utgångspunkt. Vissa har ju liksom en räkmacka jämfört med andra. Men de som har haft det tuffare, där har vi ju, de har ju också en jättepotential att göra den här inre resan. Att verkligen ta stora kliv i sin egen utveckling som individer. Och det tänker jag, det är ju ändå det största och häftigaste. Och har man hållit på med forsträning, så då uppskattar man ju det ännu mer. Men sen gäller det också att man inte är så traumatiserad, så att det här med forsträning är så att det blir ett sånt abstrakt koncept, så att man kommer aldrig dit.
Just det.
Utan det handlar bara om autobahn, fast i liksom det här mest destruktiva delen av autobahn. Ja.
Precis, där tänker jag också. Jag har jobbat jättemycket faktiskt senaste månaderna när det gäller mig själv och min egen, vad man nu vill kalla det för, utveckling eller sådär. Men främst skulle jag väl säga kanske att det är terapi, och det är med nervsystemet. Och liksom, för mig är det sån, alltså det är så, det är nästan så att jag tycker att det är onödigt att gå i terapi och bara prata. Alltså efter att ha förstått hur mycket nervsystemet spelar roll. Alltså att sitta i ett samtal med ett superaktiverat eller liksom stressat nervsystem, det ger ju ingenting. Du kan prata hur länge du vill, det kommer inte bli bättre.
Nej.
Man måste lära sig, eller på något sätt, vissa har ju aldrig ens upplevt det, att få liksom lugna sitt eget nervsystem.
Nej.
Och då är det ju liksom, ja...
Wow, vad häftigt. Det skulle jag vilja testa faktiskt. För jag kan, en av mina skuggsidor är att jag är ganska stresskänslig. Och speciellt i familjen, då kan jag få ganska kort stubin. Och det där är liksom någonting jag måste jobba på. Jag gör det. Men det är verkligen så intressant det där du säger med nervsystemet. Att man, vissa personer har ju ändå som ett överaktivt nervsystem på många sätt. Och att andra har inte det. Då vill man ju väldigt så här, aha, men det låter ju väldigt behagligt och liksom.
Ja, lite här, avundsjuka.
Den här personen är inte så lätt stressad. Gud vad skönt att slippa det.
Nej, men det är verkligen, jag kan definitivt hooka upp dig, för det är helt otroligt när man, och vissa som du säger föds ju med ett inte bara överaktivt nervsystem, utan också det är som att deras nervsystem går igång på alla cylindrar. Alltså det handlar inte bara om vad som händer i min familj, utan det handlar om vad som händer ute i världen och liksom demonstrationer. Och de tar in allt. Och det liksom gör ju att nervsystemet är stressat 24/7.
Ja.
Och tänk att ha det hela livet, och hur det påverkar ens vikt, ens ohälsa, alltså psykisk ohälsa.
Missbruk, allt möjligt.
Det
här väldigt destruktiva. Man kan undra sig, var kommer all den här självdestruktiviteten ifrån? Det är ju ifrån våra känslor och tankar. Det är liksom där allting börjar. Och då, igen då, är det så otroligt viktigt att man jobbar på orsakerna till det här så gott man kan. Om orsaken är att det är de första levnadsåren, men Men det har ju, någonting har ju manifesterats där under, kanske ett överaktivt nervsystem som triggas. Delar av hjärnan, till exempel amygdala som är involverad i känsloreglering, triggas mycket enklare för ett visst stimuli hos den här personen än man gör för någon annan. Och då, eftersom vi badar i så mycket negativt nyhetsflöde, så är det ju som att det är som gjort för att man ska hela tiden gå omkring och bli triggad. Och det här tror jag är väldigt beroendeframkallande, ärligt talat. Ja. Att man liksom ser att en katastrof är på väg, oj! Jag måste nog titta på nyheterna. Ja, men precis. Så jag har ju liksom slutat titta på nyheterna. Det var för länge sedan. Nu för tiden så tittar jag faktiskt inte ens på nyheterna på nätet.
Nej.
Bara läsa om den. För jag tycker att det är så oerhört toxiskt.
Mm.
Och vi får också välja vad vi släpper in i våra liv. Jag tar hellre okunskap. och att jag är,
och lugn.
Ja, men så mår jag bättre.
Mm.
Det är liksom en väldigt enkel ekvation.
Och det kommer från en epidemiolog.
Ja.
Det tycker jag låter väldigt intressant.
Nej, men alltså, det som dagens media pumpar ut jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt.
Nej.
Men när jag pratar med andra journalister så får jag höra ungefär likadant från dem. Att ja, det är lite galet just nu. Kanske inte helt bra. Nej, det är nog inte det.
Nej.
För det är också en fråga om deras egen trovärdighet. Vill de hålla en trovärdighet så kan inte bara rapportera om en massa misär.
Nej.
Och det är oansvarigt med tanke på hur dåligt många människor mår.
Verkligen.
Så det fanns ju någon kille, en svensk tror jag, som startade det här Good News Magazine för några år sedan. Så det är liksom mer sånt, tack.
Mm.
Det är liksom public service också. Det är finansierat av skattebetalarna. Vad är det ni pumpar ut för någonting?
Ja.
Så var så goda och pumpa ut lite positiva grejer och inspiration.
Ja, verkligen.
Hur mycket av det är det på SVT?
Ja.
Exempelvis.
Och där har vi ju, jag tänker med hur mycket tid vi spenderar på sociala medier, så har vi ju också ett eget ansvar i vad vi väljer att ta in.
Precis.
För om man ska tänka på återigen forsränning och manifestation, så blir det ju så här, om du får uppleva ännu mer av det du redan upplever, så blir det ju liksom dina första timmar varje dag är ju en liksom startsträcka för vad du ska manifestera för känslor och upplevelser för resten av dagen.
Exakt, och det är kul att du sa det där, för jag tänker också att många som lyssnar på det här kanske vill veta lite mer konkret vad forsränning skulle kunna vara.
Mm.
Vi har ju nu har vi pratat lite runt omkring forsränning och vi har pratat om dess motsats, det vill säga autobahn. Så jag hoppas att det blir lite tydligare, men jag kan bara ge ett exempel på hur jag brukar göra, speciellt de här månaderna. Så jag vaknar, så går ut i trädgården, nu är det så otroligt fint väder i Stockholm i juni, det blir inte vackrare.
Mm.
Så har jag pressat ett glas med apelsinjuice och grapefrukt, det är otroligt gott kombination. Och sen så bara lyssna på bra musik en lugn morgon och verkligen så här, var väldigt kräsen med vad jag släpper in, och du vet, välja den här bästa musiken liksom, som jag tycker är bäst just nu, så man hamnar i det här flödet av wow, det är så positivt och liksom det ska bli en bra dag det här, och tänka liksom, du vet, känna sig lugn och harmonisk, och det blir så otroligt mycket enklare att skapa det här positiva då.
Yeah.
Men om man istället för att vice versa då, att man, ja, man lever sitt liv på ett helt annorlunda sätt.
Ja.
Kanske börja dagen med en cigg och titta på Dagens Nyheter. Ja.
Mm,
då har du släppt in lite andra saker i ditt liv.
Verkligen, och det där tycker jag är ganska målande exempel. För jag tror att de flesta, jag hoppas i alla fall, jag kände att när du beskrev den här trädgården och apelsin och grape juice, alltså du vet, jag fick så här pirr i kroppen.
Ja, gåshud. Alltså den bästa kompassen vi har, det är ju våra känslor. Och när vi får gåshud, då ska du gå dit.
Ja.
Hit ska du liksom. För det är sån himla härlig känsla och liksom som en bekräftelse på att lyssna nu, liksom ta in det här och gör någonting av det. För att en annan aspekt med forsränningen är att man kan kanske förstå vad det är, och det kommer vara olika för var och en av oss. För mig är det här forsränning, för någon annan är det här forsränning. Men det är också att man vågar agera.
Mm.
För det är en sak så här, jag vet att jag borde. Ja, men fan, släpp sargen och gör det. Gör det liksom, gör det ett steg i taget. Och sen så bygger det upp sakta men säkert. Men det är också så här att, för jag vet att många gånger så fick jag impulser. Och då, vid det laget hade jag börjat lita på min intuition verkligen. Att okej, jag borde inte göra det här. Men så gjorde jag det i alla fall. Och så gjorde jag, och så visste jag att helskotta nu, okej. Och så en gång till och så en gång till. Men så småningom så lärde jag mig så här att nej, inte det där gamla misstaget igen.
Ja. Yeah.
Och sen, det tog ett tag att ställa om mig själv. Det tog nog kanske 1 till 2 eller 3 år, någonting sånt. Det kan kanske ta längre tid ändå.
Mm.
Men sen så lärde jag mig liksom att agera också på de här impulserna.
Precis.
Och det kan vara ett lurigt steg i den här processen.
Ja, det tror jag. Och jag tror också att för många så handlar det om att vi har på något sätt insikten om, eller så här, vi kanske har så pass mycket eller bra kontakt med vår intuition att vi vet vart vi ska eller vad det är vi längtar efter eller ja, liksom så. Men steget till att agera på det är fortfarande för långt.
Mm.
Och där brukar jag tänka att så här, om jag kan göra någonting. Alltså det var så roligt, för igår pratade vi om just att sola topless, för det är vissa i min vänskapskrets som gör det. Och för mig är det helt otänkbart, och då sa jag att så här, det skulle ju aldrig ske att jag skulle kunna sätta mig i Tanto där det sitter liksom 300-400 pers och sätta mig och sola topless. Men stegvis så kan jag tänka mig att det skulle kunna ske över liksom flera år, att en gång så sol jag på någons landställe och sen så sol jag, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, visst.
Och jag tror att det funkar så med allt i livet, att vi kanske inte vågar ta det här jätteklivet och starta nytt företag och säga upp oss från jobbet eller vad det nu än kan vara, men små små steg där vi liksom egentligen tror jag anpassar och också vänjer vårt nervsystem vid de här förändringarna. Så vågar vi, alltså så det är också lite det här med att en fot framför den andra liksom.
Ja men verkligen. Så och män och kvinnor kan skilja sig ganska mycket här.
Ja.
Så mitt intryck är att kvinnor är kanske lite mer försiktiga.
Mm.
Män är ju mer våghalsiga. Vi lever ju vårt liv på ett mer våghalsigt sätt.
Ja, och jag tror det kan vara jättestor skillnad här faktiskt.
Och män begår mer självmord och så vidare. Det är nästan som att män är lite mindre kopplade till jorden än vad kvinnorna är. För igen det här med att komma tillbaka till skaparkraften, att kvinnor är på något sätt väldigt jordbundna. På ett sätt som männen nog inte är.
Nej.
Och då kanske man blir lite mer försiktig också.
Ja.
Så, men helt klart är att man kan ställa om det här.
Mm.
Och jag säger inte att man ska bli en galning och liksom vet, göra extrema saker. Men,
nej, jag får för mig att du inte lever ett jätteextremt liv.
Nej, det gör jag inte. Nej. Men jag har också gått igenom mina metamorfoser i livet.
Ja.
Och det var en stor metamorfos där i slutet av 2012. Och sen det kommer säkert komma fler saker.
Mm.
Som en annan så här väldigt fin metamorfos för kvinnor, det är när ni slutar menstruera, menopaus. Mm. Medianåldern för det är 51 i Sverige, men det kan ju variera väldigt mycket.
Mm.
Men det var också någon som sa väldigt så vackert och poetiskt, tyckte jag, att först så blöder ni så att säga kvinnor, och då delar ni mer av ert blod. Men sen så är det som att sen stänger vi av den kranen, och då får ni tillbaka ert eget blod, och därmed så fyller ni istället er själva med inre vishet. Så det här blodet liksom som ni ger tillbaka till er själv är vägen till vishet. Och det är också någonting som vi inte firar så mycket, det här med äldres erfarenhet och vishet och klokhet. Vi har ju en kultur som på många sätt liksom stänger ute äldre, kloka, verkligen, erfarna, visa personer ifrån det offentliga samtalet. Och så istället har vi någon slags, vad vet jag, tonårsverkstad eller du vet. Det är liksom så skränigt och ociviliserat på många sätt i det offentliga samtalet.
Mm,
och väldigt så här bombastiskt nästan, att det är lite småvulgärt på många sätt, kan jag säga. Istället för att, vad är de här mer sansade äldre personerna som, om man tänker sig hur mänskliga samhällen var organiserade för många tusen år sedan, så var det ju ett råd av kanske 10 äldre personer som styrde och ställde i byn. Och det var bara liksom, det här är de personer som rimligtvis vet bäst och som man kan byta ut lite då och då, men att det är de som, deras värderingar som styr väldigt mycket.
Just det. Jag tänker mig också att man kanske gick till någon äldre vis kvinna för råd.
Precis.
Jag tänker på Pocahontas och det där trädet.
Ja, jag har inte sett den.
Nej, men det är som en så här, jag vet inte, hon kallas väl någonting, gammelmor eller någonting.
Ja.
Men jag tänker mig så, lite i så här, ja, med gamla stammar. Att det finns en kvinna som är liksom jättegammal.
Men det är ju en metafor för själva planeten. Och jag menar, träd är ju otroligt kopplade till vishet.
Just det.
Druiderna som var det här gamla folket i Irland och Skottland och så vidare, De hade ju eken som sin symbol. Mm. Och eken är ju otroligt symbolisk när det gäller just vishet och klokhet och kunskap.
Ja.
Och att det är till en sån plats man söker sig för vägledning. Så att många av de här filmerna, de använder väldigt djup symbolik. Precis som Sagan om ringen gör. Många andra filmer gör det också. Det är därför de attraherar oss så mycket, för att de talar till vårt undermedvetna.
Och det, via de här... Exakt, det är därför de är så hypnotiska också.
Ja, exakt.
Därför man ska vara noga med vad man tittar på.
Det ska man verkligen vara, och liksom, känns det här bra eller inte. Och dagens filmer är ju som sagt väldigt mörka, tycker jag. Därför, jag sitter med och tittar, jag kollat på Star Wars igår med 13-åringen där, man vet mysigt. Så att, ja, man får igen vara lite så här, allting i det moderna livet är inte så bra. Och på många sätt så tar det oss bort ifrån forsränningen, för att det är så här, hitta tillbaka till det här ungdomliga, det som, den kronologiska åldern är inte viktig här, men liksom att man har det här, på insidan är man ungdomlig.
Just det, lekfullheten.
Lekfullhet och nyfiken och äventyrlig och, men också ödmjuk och hjälpsam och snäll och sånt där som är otroligt fina mänskliga egenskaper. En klok, erfaren person är ju sådana som låter andra vara sig själva. De ska inte bli kopior av sig själva. Mm. Man kan se föräldrar, man tycker såhär, barnen ser exakt likadana ut. Och den tar såhär, nej. Alltså låt dem vara sig själva och liksom lita på dem.
Mm.
Och sen, så att de
och sen får... sparka ut dem genom
port. Ja, precis. Sparka ut dem. Och, sen, men liksom, och så se hur de kommer spira och blomma till någonting som inte är precis som det du hade tänkt kanske, men någonting som är ännu bättre.
Ja, men tillit till livet, återigen.
Ja, exakt, exakt. Så här, du vet, om man det är någon som, om man faller så fångas man ändå upp, att vi är lite hållna så.
Exakt.
Och att vi får lita på det. Vi kommer inte svälta ihjäl liksom.
Nej, precis.
Det kommer ordna sig.
Tusen tack, Erik.
Tack själv.
Det är alltid lika kul att prata med dig.
Ja, detsamma, detsamma.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tusen, tusen tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet. Och om du inte redan gör det, så vill jag bara påminna om att gå in och prenumerera. Jag blir så otroligt glad när ni delar Healthfulness-podden på era sociala medier. Så fortsätt gärna med det. Om du taggar mig så lovar jag att reposta. Om du känner dig lite extra generös så kan du också gå in och lämna en liten review eller betygsätta podden. Ett stort, stort tack också till glimja.se och Happy Ears som har sponsrat det här avsnittet och som gör det möjligt för mig att fortsätta ha meningsfulla samtal om hälsa på ett djupare plan.